Då ska vi fortsätta med avdelning två i bibelstudiet om första Korinthierbrevet 12. Och vi kommer då fram till vers 4-7. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Mot de som ställde andliga nådegåvor mot varandra så betonar aposteln att det är samma Herre bakom alla nådegåvor. Och andens syfte är att göra nytta. Och svaren uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. De andliga nådegåvorna är för att tjäna och göra nytta. Det är alltså inga superkrafter för att vi ska känna oss märkvärdiga, utan för att betjäna sina syskon, sina systrar och bröder i församlingen. Det var det som var syftet. Vers 8. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samme ande. Nu kommer han in på hur anden gör nytta. Vad betyder detta? Ordet för vishet, han pratar om ord av kunskap och ord av vishet. Men vad är skillnaden då? Ordet för vishet på grekiska är här sofia. Ordet för kunskap är gnosis. Skillnaden mellan dem är att vishet handlar om själva innehållet i sanningen, medan kunskap, gnosis här, handlar om vad sanningen gör med oss. När aposteln i första kapitlet av första Korinthierbrevet talar om skillnaden mellan Guds vishet och världens vishet, så är det här första ordet, vishet, sofia. Första Korinthierbrevet 1:21. Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Guds vishet är här korsets dårskap, det vill säga evangeliet om det korsfäste Gud. Men när aposteln i Efesierbrevets 3 kapitel och den 19 versen talar om att lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, så används här substantiv verbformen för gnosis, kunskap. Så lära känna Kristi kärlek. Det är först visheten och så har du kunskapen. Man skulle kunna säga att ord av vishet, det är gåvan att förmedla evangeliet objektivt, att beskriva Guds dårskap, lära. Medan ord av kunskap, det är gåvan att tillämpa, att föra över evangeliet in i människors liv. Alltså vishet står för det objektiva och kunskap står för det subjektiva. Och då har vi använt andra texter i Bibeln om kunskap och om vishet för att förstå det här med ord av kunskap och ord av vishet. Vers 9. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. När vi talar om tron som en andlig nådegåva, så kan det inte syfta här på den tro som alla kristna har, den frälsande tron, som vi läser om i Efesierbrevet 2, vers 8 till exempel. Av nåden är ni frälsta genom tron, och det är inte av er själva, Guds gåvärdet. Eftersom det här är bara vissa som får denna gåva. En, står det, får genom samma ande tron. eller trons gåva. Här handlar det alltså om en särskild undergörande tro som den som vissa personer kan ha under vissa omständigheter. Vi läser ju till exempel om Elia. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jakobs brev 5, vers 16-18. Det kan också vara en hjältemodig tro som handlar om att Gud ger kraften att stå ut under vissa omständigheter, som vi läser om i Hebreerbrevets 11:e kapitel från 30:e versen. Genom tron föll Jerikos murar till att ha gått runt omkring dem i 7 dagar. Genom tron undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde, eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick luften uppfyllda, täppte till lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades och de vägrade låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utsåg hån och gisselslag, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskin och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud hade förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Inte alla kristna hade en sån stark tro, men Gud kan ge trons gåva åt vissa. En, som Piper talar om, en hjältemodig tro, en heroisk tro, en stark tro. Man kan väl säga att Luther också hade en stark tro under vissa omständigheter. Aposteln talar också om gåvan att bota sjuka. Och det är också en gåva som Gud kan ge. Det läser vi om i Jakobs brev, det 5:e kapitlet från 14:e versen. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Vers 10. En annan får gåvan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan skiljer mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Kraftgärningar var olika slags yttre, övernaturliga under och tecken. Kraftgärningar alltså. Att profetera. Vad är då det? Vad är det för någonting? Ja, det handlade inte främst om att förutsäga saker. Profeterna var lärare och undervisade i Guds ord, alltså profeterna i Nya testamentet. Profetia som förutsägelse, alltså när man profeterar och förutsäger att någonting ska hända, det förekommer egentligen bara hos en person i Nya testamentet, om vi bortser från uppenbarelseboken. Och det är ju vem? Vilken profet är i Nya testamentet som förutsäger? Och det är Agabus. Apostelgärningarna 11:28 och Apostelgärningarna 21, vers 10 och följande. Att profetia handlar om undervisning i 1 Korinthierbrevet, det ser vi av 14:e kapitlet och den 31:a versen. ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Så profetia är undervisning. Aposteln talar också om gåvan att tala olika slags tungomål och gåvan att uttyda tungomål. Och tungomål här, glossa, det betyder alltså språk. Vi har ju fortfarande det där i svenska, tungomål, olika språk, tungomål. På pingstdagen fanns folk från en mängd länder församlade. Evangeliet skulle nå ut till alla språk och därför översatte den helige ande budskapet till olika språk. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 3 och följande. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Vi bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder och elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judien eller Kappadokien, i Pontus eller Galatien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Syrene till, eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Tungomål, tungotal, det är alltså riktiga språk. Och det är poängen med att tala andra språk. Att kunna tala andra språk, det är att kunna göra sig förstådd. Det förklarar aposteln också i första Korinthierbrevet 14 kapitel från den 6 versen. Antag mina bröder att det kommer till er och tala tungomål. Vad hjälper det er om jag inte meddelar er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Även om livlösa instrument som flöjt eller harpa ger ljud ifrån sig, hur skulle man kunna uppfatta vad som spelas om det inte är någon skillnad på tungorna? Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Ni kommer att tala ut i tomma luften. Och observera nu här, så här säger aposteln i vers 10. Hur många språk det än kan finnas i världen, så är inget ljud utan mening. Men om jag inte vet vad ljuden betyder, blir jag en främling för den som talar. Och den som talar blir en främling för mig. Om man nu talar främmande språk vid en sammankomst, vid en gudstjänst, så är det förstås till nytta för den som talar just det språket. Men de andra som inte kan det språket, för dem blir det ju ingen nytta med vad som sägs. Eftersom de andliga nådegåvorna skulle bygga upp kroppen, det vill säga församlingen, var det viktigt att alla förstod det främmande språket. Och därför måste den som hade gåvor att tala främmande språk också uttyda, tolka vad han sa. Om han inte kunde det, så fick någon annan uttydare som hade uttydningens gåva, eller så skulle han vara tyst. Första Korinthierbrevet 14, vers 27 och 28. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder, och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder det, ska den som talar tungomål tiga i församling och endast tala för sig själv och till Gud. En annan får gå att skilja mellan andar, säger också aposteln. Och vad betyder då det? att skilja mellan andar. För vi har en förklaring i det 14 kapitlet och den 29 versen. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Aposteln säger också i 1 Thessalonikerbrevets 5 kapitel och från den 20 versen: förakta inte profetier, men pröva allt, behåll det goda. Men varför står det skilja mellan andar? Vad betyder det? Andar. Ja, begreppet andar används om villolärare. I till exempel 1 Timoteusbrevets 4 kapitel och den 1 versen. Men anden säger tydligt att det i de sista dagarna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror. Villoandar, alltså det är översatt precis från grekiskan. Pneumasin, planois. Och Johannes skriver också. 1 Johannes brev, 4 kapitlet, på den 1 versen. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så det handlar alltså inte om de andar som flyger omkring, utan de här andarna är falska profeter, de falska profeterna. Villoandar, falska profeter. Vers 11. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Andens gåvor fördelas inte efter vad vi vill. Det skulle ju bli fel. Eftersom då skulle det kunna bli så att det kanske är inne och har en viss ande nådegåva. Och då skulle ju församlingen kunna bli väldigt enögd eller enbent. Alla skulle ha samma andliga nådegåva. Det är sant att vi kan söka efter andliga nådegåvor. Men det är anden som delar ut efter sin vilja åt var och en. Alltså inte bara till vissa, utan till var och en. Alla i församlingen, i kroppen, har en andlig nådegåva. På samma sätt talar aposteln i Romarbrevets 12 kapitel och den 6 versen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Så ska vi läsa vers, från vers 12. Du liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Och om foten sa, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är ett öga, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga att han, jag behöver det inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Själva poängen med en kropp eller en organism, det är att flera delar samverkar med varandra. I Korint så hade avundsjuka och maktkamp uppstått. Aposteln förklarar att det är helt onödigt. Eftersom en lem, en kroppsdel, är ju inte till för sig själv, utan för kroppen som en helhet. Alla delar behöver varandra. Jag behöver dig och du behöver mig. Ingen har en bättre eller sämre uppgift. Även om vi kanske tycker att någon är märkvärdigare än någon annan i församlingen. Man kanske tycker att huvudet är finare än fötterna som luktar illa eller något sånt. Men huvudet klarar sig inte utan fötterna. Och fötterna klarar sig inte utan huvudet. Och in i denna kropp är vi döpta. Genom dopet förenas vi med Kristus och med varandra. Efesierbrevet 5, vers 25-27. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. För att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. För han ville ställa fram församlingen i för sig i härlighet utan fläck eller skrymfla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Just olikheterna är det som främjar enheten. Om min broder eller syster har något som jag inte har, så behöver jag ju honom eller henne. Men om alla vore fötter, ja, då kunde man ju lika gärna vara fot alldeles ensam. Då behövde man inte fem andra fötter. Apostelns poäng är alltså att alla är lemmar i kroppen och i församlingen behöver vi varandras olika gåvor. Och det gör ju också att det inte behövs någon maktkamp inom församlingen. Om jag har det Gud har gett mig för att betjäna min broder eller syster, så behöver jag ju inte heller vilja ha någon annans nådegåva som han har, eller hon har fått för att betjäna mig. På så vis är vi till för varandra i kroppen, oavsett vilken gåva man har. Vers 22-27. Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser vara värd mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en lem lider så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig varandras lemmar. Det blir ändå rätt så att vi imponeras av de mer framträdande andliga nådegåvorna. Till exempel de som är väldigt duktiga i att förkunna Guds ord eller någonting sånt. Men man glömmer då lätt de gåvor som vi anser är svagast. De små, de osynliga, som aposteln säger. De som inte syns. De som sköts i tysta. De som till exempel ber för församlingen i sin kammare. Eller gör hembesök hos de sjuka och ensamma och svaga. De tröstar och uppmuntrar enskilt. Så att människor i församlingen blir mer frimodiga. Bör beklä med större heder, säger aposteln. De oansenligare gåvorna. De som inte syns, de som inte märks. Vi kan ju ta ett par exempel. Vad vore Guds rike utan den åldrige Hanna? Något som vi inte tänker på. Vi tänker på Paulus, vi tänker på Petrus, vi tänker på Johannes. Men tänk på den åldrige Hanna. Lukas 2, vers 36. Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Och hon var nu änka. 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet. Utan tjänade Gud med fastor, böner, natt och dag. Och just i den stunden kom hon fram och prisade Gud. Och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems frälsning. Och i samband med Jesus barnet. Hon bad, hon fastade, hon bad för Guds folk. Tänk så fantastisk uppgift hon hade. Den här 84-åriga damen. Och sen när hon fick möta och se uppfyllelsen, ja, då gick hon runt prisade Gud och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems räddning. Lärjungarna såg ner på den här kvinnan i Simons hus. Ni minns hon som smorde Jesu huvud med olja. Hur ofta tänker vi på henne? Hur ofta lyfter man fram henne? Men Jesus säger, eller vi läser så här. Jesus märkte det, alltså att lärjungarna tyckte att hon slösade med den här fina oljan på Jesus. De tyckte, förstod inte vad hon gjorde när hon smorde Jesu huvud. Då stod det så här: Jesus märkte det och sa till dem: varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde ut denna olja över min kropp, gjorde hon det inför min begravning. Amen säger, överallt i världen där detta evangelium predikas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och så har ju berättelserna kommit hit. Och berättelserna sprids över hela världen om denna enkla kvinna som smorde Jesu huvud. Vers 28-31. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte även alla apostlar, inte även alla profeter, inte även alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka, inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda. Men sträva efter de dåd och gåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Och som börjar tala om kärleken i det 13 kapitlet. Nu kommer alltså aposteln in på, och det här är intressant, på ytterligare en lista över tjänster. Han hade tidigare i den här uppräknandet av olika slags gåvor och tjänster, så han har inte talat om lärarbetet. Men de finns med i hans nya lista som han kommer med här. Bredvid gåvan att bota sjuka, att tala tungomål och utföra kraftgärningar, så räknar jag upp apostlar, profeter och lärare. Och den här nya listan som han kommer med här, det visar ju två saker. Dels att anden har olika gåvor att dela ut i olika sammanhang. Och dels att gåvorna inte behöver vara permanenta. Alltså att de alltid finns i samma form. Apostelämbetet till exempel, det finns ju inte nu för tiden. Han talar också om lärare och profeter. Men när vi läser breven, då hittar vi ju andra ämbeten. Där talas det ju om äldste eller presbyterer. Där talas om församlingsföreståndare eller biskopar. Och i apostlagärningarna så nämns ytterligare två ämbeten. Evangelister och församlingstjänare eller diakoner. Så vi märker att anden kan använda olika tjänster, olika gåvor i olika tider, olika sammanhang. Inte alla andliga nådegåvor finns överallt, alltid och i alla församlingar. Första Korinthierbrevet 12:7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Så församlingen har ju till exempel friheten att utforma lärartjänsten som den själv vill. Och därför har den sett ut lite olika tider. Man har talat om ämbetet i lite olika sätt i olika tider. Och texten visar också hur obibliskt det är att säga att alla kan eller till och med skall tala tungomål. För vad säger aposteln här i vers 30? Han säger, inte talar väl alla tungomål? Nej, inte talar väl alla tungomål. Alla kan inte tala tungomål. Och det vore ju väldigt dumt. För att vi har olika uppgifter. Och aposteln avslutar kapitel 12 med att antyda att det finns en princip som är viktigare än alla funktioner. Eller som man kan säga ger grunden för alla funktioner. Och det är vad då? Och det är ju kärleken. Kärleken från Kristus ger oss kärlek till varandra. Och när vi älskar varandra, det är först då som kärnandet i församlingen får mening och innehåll. Aposteln Johannes skriver, första Johannes brev, det fjärde kapitlet och från den femtonde versen, där som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomlig i kärleken. Vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. I den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi det himmelske Fader för att idag har undervisat oss om de andliga nådegåvorna. Vi tackar dig också för att du har visat oss på de missuppfattningar som kan uppstå kring de andliga nådegåvorna. Vi ber att du ska hjälpa oss att fungera bättre som en kropp i vår församling, så att vi tjänar, älskar och hedrar varandra och använder de gåvor som du har gett oss till ditt rikes utbredande. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och då tänkte jag, ifall det är ytterligare kanske någon fråga eller fundering, så är ni välkomna med det.
Får jag börja här? Jag kanske har det stående fot här. Hur ställer du dig till Apostlagärningarna 21, vers 8, där Paulus med följe går till evangelisten Filippus, som var en av de 20 stannade hos honom? Han hade 4 ogifta döttrar som profeterade. Vad hade de för slags tjänst i församlingen?
Det där var intressant. Nu ska jag upp det här. Apostlagärningarna
21.
Och vers
8.
Ja, det är det enda som står. Han hade 4 ogifta döttrar som profeterade. Och profeterande och kvinnor som profeterar har vi också i första Korintierbrevet.
Ja, men jag tänkte just att det är inte läroämbetet som du har där.
Nej, alltså, och precis. För i första Korintierbrevet, är det 6:e, 7:e kapitel, så står det om kvinnor som profeterar. Men samtidigt så står det att kvinnan inte ska undervisa. Så uppenbarligen så kan kvinnor profetera, alltså undervisa, men de ska inte undervisa i församlingen, de ska inte undervisa väl. Och alltså, undervisa, kvinnor kan ju absolut undervisa, men i rätt sammanhang. Alltså, en kvinna kan undervisa andra kvinnor, en kvinna kan undervisa barn och även delta i evangelisationen, missionen, precis som ja, vad ska jag säga, Teresa eller förlåt, Priskilda och Aquila tillsammans undervisade Apollos. Vi har ju den kanonigiska kvinnan som vittnade för sina landsmän, samarierna i byarna där om Jesus. Så en kvinna kan ju absolut profetera, utan den undervisning som står om, alltså undervisa, den undervisning som det står om i första Korinthierbrevet 6 eller 7, det handlar ju om att undervisa män i församling. Så det är ju en annan sak då. Så bara det rätt sammanhang. Så det är inte alls konstigt att de profeterade, skulle jag säga. Men det är ju ganska knapphändig information vi får om de fyra döttrarna.
Kan det vara samma profetia som Agabus?
Det är intressant att han kommer ju in där i versen efter. Det har varit där i flera dagar, så kommer en profet som heter Agabus från Judén, så kommer han fram. Det kan, så kan det ju vara att de framförde samma budskap som Agabus, men det vet vi inte, det står inte. Och vad är det man säger? Där skriften talar, där talar vi, och där skriften tiger, så tiger vi. Så vi vet inte riktigt. Men det är rätt intressant, för jag måste säga att jag har missat det här när jag gick igenom apostelgärningarna i förrgår.
Vi hade en bibelstudieserie just om apostelgärningarna som
avslutades
på vintern senast, och då
just det.
Kom vi till det här stället också.
Ja, och här nämns ju också evangelisten Filippus. Han är ju ingen apostel, och han är ju ingen profet eller församlingsbeståndare, utan han är just evangelist. Det är ytterligare som ett ämbete som dyker upp här och som också nämns i Efesierbrevet. Profeter, evangelister och lärare.
Till er andra också.
Och jag tänker som, alltså, ja.
Jag tänkte på det här som det skrivs om mig. Jag lagade hem, köptes jag till andres frukt. Där har vi andres fruktar, kärlek, glädje, fint, tålmodighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Om du tänker på den andliga nådegåvorna.
Ja.
Går det här på något vis in i varandra?
Ja, jag skulle inte säga det. För att det som skiljer här är att när det gäller de andliga nådegåvorna, så har lemmarna i församlingen har olika gåvor. En har gåvan att visa barmhärtighet, en har gåvan att undervisa och en har gåvan att ja, det finns olika gåvor som är uppdelade på olika. Men här är det som andens frukter. Då är det inte uppdelat på olika personer i församlingen, utan det är frukter som alla kristna ger. Andens frukter är frukter ifrån trädet som Gud planterar i den troendes hjärtan. När vi tror på Kristus, så blommar människan ut, och då ger det andens frukter, kärlek, glädje, frid. Och det gäller alla kristna. Mer eller mindre, kan man säga. Det är ju, helgelsen är ju en process. Man har kommit kortare eller längre i den processen. Men det är inte så att en har kärlek och en har glädje och en har frid. Och så, utan kärlek, glädje och frid är ju någonting som ska prägla alla troende. Andens frukter och andens gåvor är då två olika saker. Det här är ju viktigt att vi undervisar om de andliga nådegåvorna. Därför att om vi inte gör det, då får ju den falska läraren får ju monopol på den här texten. Alltså om vi inte förklarar vad texten betyder och inte uppmuntrar andliga nådegåvor i vår församling. Alla i församlingen har en nådegåva, en någon sorts uppgift som vi kan betjäna församlingen med. Det ska vi vara medvetna om, att anden ger oss olika gåvor. Och om inte vi undervisar om det och talar om det och uppmuntrar varandra i de andliga nådegåvorna och undviker de här texterna för att vi kanske tycker att de är besvärliga, då kommer vi ge tolkningsmonopolet till de falska lärarna som säger att alla ska tala i tungor till exempel, eller alla ska göra si eller alla ska göra så. Att vi verkligen förklarar den här texten och använder oss av den, då blir det en sundhet. Och jag tror i våra lutherska sammanhang så är det ännu viktigare, för att vi har ju en tendens kanske i lutherska sammanhang att liksom lämna över det här undervisandet och församlingsarbetet, och pastorn han ska ju liksom kunna allting på något sätt. Men det är, vi märker ju här när vi ser runt vilka oerhörda välsignelser Gud ger till hela församlingen. Alla har sina små egenheter och sina små gåvor som inte jag har, som Hans eller Ola har. Och det gäller att hitta dem och lyfta fram dem, som det står, att klä de oansenliga gåvorna med ännu större heder. Jag måste ju säga det, att apropå det här med att tjäna i tysta, det finns ju människor som har präglat åtminstone mitt liv. Jag har inte alltid varit de här som har synts, utan de har ju varit de här kristna som har i sin stillhet bett till Gud för mig eller för andra. Kristna som har tjänat, jag har mycket visat omtanke och uppmuntrat. Enkla kristna människor, inte märkvärdiga talare. Så det är viktigt att vi uppmuntrar varandra till de här tjänsterna, så att vi använder oss av dem. Och att man inte lyfter fram. Och det är det som Paulus egentligen är ute efter, det här att man inte liksom betonar en gåva på bekostnad av en annan, utan att alla tillsammans betjänar varandra inom kroppen. Ja.
Jag har ännu en, inte vet jag om det är besvärligt, men jag skulle gärna vilja höra din syn på första kor 14, då du i 13 versen, eller 13 och 14 står det om den som talar tungomål ska be om att kunna uttyda. Och så sägs det att om jag ber med tungomål så ber min ande. Vad innebär då detta? Jo, jag vill be anden, men jag vill också be med förståndet. Alltså det här, det menar ju många att det är ju sådär babbelspråk då som man har inombords. Det är inte ett verkligt språk, utan det är för att man ska själv bli uppbyggd.
Ja.
Och så uppfattar man det på det sättet att det är liksom en verklig nådegåva som man har fått ofta i andedopet.
Ja, just det.
Hur förhåller det sig det här till att till språk som det är frågan om på pingstdagen?
Ja. Alltså, det kan ju vara så att man förstår det språk som man talar, om man talar ett främmande språk. Men om man har den här tungotalets gåvan att tala språk, då är det inte säkert att man förstår det språket heller. Den person som har tagit upp, och det var ju där, om han förstod det, då kunde han ju översätta det själv. Men om man inte kunde uttyda det, då skulle man ju be om uttydningsgåva eller att någon annan uttyder det. Så mitt förstånd bär ingen frukt. Det vill säga, man talar ett främmande språk och man förstår inte det. Då bär ju förståndet ingen frukt. Och därför säger jag, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Alltså jag vill också förstå vad jag säger. du tackar Gud i anden, alltså anden, det vill säga om du tackar Gud med ett främmande språk, hur ska då den oinvigde kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Och det var därför man ska undvika att tala främmande språk. Intressant är ju att du vet på Luthers tid så hade man ju mässan på latin. Så församlingen förstod ju inte vad prästen sa under högmässan. Med Kyrie eleison och Benedicamus och alla de här latinska fraserna. Och intressant är att Luther citerar första Korinthierbrevet 14 då och sa att om man talar så att inte folk begriper så blir det ingen frukt liksom. Och det stämmer mycket överens. Ska det vara att bli till välsignelse så måste vi förstå budskapet, vad det handlar om. Ja. Vi är ändå lite förvånade över att ingen frågar om jag tror det är för att tungomålstalet finns idag. Det är ingen som har frågat.
Men det tar du då? Så,
nej, det är ingen som har ställt frågan. Alltså.
Jo, jag ska fråga nu. Ja.
Okej. Ja. Jag skulle säga att vi är... Den frågan behöver vi inte svara på egentligen heller. Alltså för att... Ja, det skulle väl i princip kunna finnas. Det är inget som säger att det inte finns. Men... Jag tror att en kristen ska ställas på det sättet att där skriften talar, där talar vi, där kristen tiger, där tiger vi. Vi kan inte göra en lära om att ha upphört. Det vet vi, det står ingenstans. Men vi kan inte heller göra en lära om att den måste finnas idag. Så. Och det är det som står i detta, tror vi också, att det finns ingenting i skriften som säger att tungomålstal finns idag. Men det står ju inte heller att det finns någonting som i skriften som säger att det är upphört. Så, vi behöver inte ha en uppfattning om det. Men där vi ska ha en uppfattning om, det är att om någon säger att jag har tungomålstalets gåva och jag vill framföra någonting, då måste man säga så här: okej, du får framföra det, men du måste tolka det också. Du måste berätta vad det betyder, eller att någon annan berättar vad det betyder. Och du får beredd på att vi kommer att pröva det här också. Två eller tre. Pröva det. Så. Det är intressant. Vi har ju inte hindrat tungomålstalet på något sätt. Sådär. Det har ju dykt upp personer som har trott på tungomålstalet någon period. Men och jag har sagt att ja, men har du någonting som du vill tala, så varsågod. Men det har aldrig kommit någonting. Så att Men då tackar jag så mycket.
Jag har en sak.
Ja, just det.
Och det är ju frågan om att smörja med olja i Jakob 5.
Ja.
Har du praktiserat eller hur ser du på praktiserandet av det? Det är ju, det är ju direkt ett råd eller en befallning som jag säger att så ska ni göra.
Det är ju faktiskt en befallning. Eller skall och skall, det står att man kan göra så. Eller skall, ja. Det där skall är lite knepigt, kan man säga. Vi ska komma in på det sen. Men svaret på din fråga om jag har använt mig av det, svaret är ja. Det står ju det att om någon är sjuk ska han kalla till sig församlingens äldste eller präster, presbyteros, och de ska smörja med olja. Och trons bön ska göra den sjuk frisk. Så det tycker jag man som präst ska vara beredd på, att det kan komma en förfrågan. Om någon säger, jag har läst här i Jakobs brev, att om man är sjuk så kan man kalla till sig församlingsprästen och ska smörja med olja. Då ska man inte tacka nej, utan då ska man göra det. Luther tror jag gjorde det.
Menar du att det står kan där? För att
ja, alltså, orsaken är... Ja, jag ska säga, alltså, vi slår upp det, Jakob 5 och 16. Det är för att en del har lagt så mycket betoning på det här skall så att det har blivit lite misstolkat. För man ska nämligen läsa hela sammanhanget här så ska du se att det här skall egentligen inte betyder skall. Nu ska vi se. Alltså jag får upp det här. Man flyttar ju Jakobs brev lite fram och tillbaks i bibelöversättningen. De gamla biblarna så låg det lite längre bak. Luther han tyckte det skulle sitta så långt bak som möjligt. Nu ska vi se. Jakobs brev, det är, vad sa vi nu?
Femte.
Vad sa du?
Femte.
Mm. Just det. En obland är sjuk skall han kalla på församlingshälsta och det ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Alltså det här, om man nu lägger betoning vid ska och uppfattar det som att ska betyder man måste eller någonting sånt där, då blir ju hela sammanhanget ganska konstigt. För om vi nu läser vers 13 där, får någon av er lida, ska han be. Skall han be. Och så står det, är någon glad, ska han sjunga lovsång. Det är liksom, är det en befallning då? Jag är glad, så jag måste sjunga lovsången. Nej, det är kanske mer en beskrivning om vad som händer. Så, språkligt. Nu har jag inte grekiskan här, men... Mm. Och så trons bön ska bota det sjuka och Herrens resa honom upp. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för den. Alltså är någon glad ska han sjunga lovsång. Det kan ju knappast vara en befallning. Mm. Men det är viktigt att visa att den möjligheten finns. Och så det är bra för var ett kärl med olivolja hemma, Ola. Ifall man ringer. Så. Och det här har jag använt sig under kyrkohistorien länge egentligen. Alltså även efter Bibelns tid. Att man smorde med olja. Sen gick det över, under medeltiden så gick smörjandet av olja eller krisma gick över till den sista smörjelsen. Så att det förvandlas till någonting som det inte var från början. Alltså från att smörjandet med olja var att man smorde för att en person skulle bli sjuk. Så blev smörjandet med olja att man smorde någon inför döden. Och om ni är intresserade av att läsa det här med smörjandet av olja, det sjuka smörjelse, så kan ni gärna titta på Luthers bok om kyrkans babyloniska fångenskap. Där tar han upp lite grann den här utvecklingen. Han visar att det ursprungliga bruket var att smörja med olja för att en person skulle bli frisk. Så. Mm. Kyrkans babyloniska fångenskap. Jag vet inte, finns den på logos mappen tror
jag?
Nej. Ah, okay. Mm. Jättefin bok. Sen brukar man få frågan kanske från karismatiker. Ja, men ber ni för sjuka på era gudstjänster då? Ja, det gör vi ju. Vi ber ju för sjuka varje söndag. Vi har ju bett för sjuka i 2000 år. Så det här, i den allmänna kyrkobönen så har man alltid bett för de sjuka. Så.